Det här är Fighterpodden Nedslag. Idag är det den 13 maj. Vi ska prata om UFC som är tillbaka ordentligt. Och så bälten inom MMA. Är det en bra idé? Vi pratar med Anders Taxi Olsson, förbundskapten för MMA-landslaget. Nu kör vi. Hej och välkommen till Fighterpodden Nedslag. Jag heter Mårten Söderström och med mig någon annanstans i Sverige, Simon Kölle.
Ja, tja. Äntligen kör vi. Det känns kul faktiskt att kunna erbjuda en podd. Vi har ju väntat ett tag, så vi har mycket att prata om egentligen, eller hur?
Alltså, det är det här som är så jobbigt. Vi har ju normalt Fighterpodden och där ligger vi och suger på avsnitt nummer 70. Och så sitter vi nu på distans och pratar. Vad är du hemma eller?
Jag är hemma, absolut. Så att det har snöat idag och det har regnat och det är jättefint väder nu. Så att det är, ja, det är aprilväder fast i maj, va?
Kan man säga. Simon, vi kastar oss rätt in i första. UFC är tillbaka. Hur känns det? Vad säger du?
Alltså det känns lite märkligt tycker jag. Och när man kickar igång med sån här stor, jättestor gala. 700 000 pay-per-views sålde, minst i alla fall. Och det var ändå två titelmatcher och sådär. Att jag tänker på det här framförallt att fighters hoppar av efter att ha vunnit liksom en titelmatch. Så som Henry Cejudo gör om vi börjar på den matchen. Vad tycker du om det, Mårten? Att sluta på topp?
Ja, men han vann ju mot Dominic Cruz. Så att det är väl bara att lägga handskarna på hyllan, eller?
Jag vet inte. Så Dominic Cruz har varit borta väldigt lång tid. Och fan, jag tycker det är tråkigt ändå när någon tar bälten och så här. Och sen har han nu varit och fiskat och sagt lite så här att för rätt peng så kan jag nog ändå återkomma. Så det blir, jag vet inte, alla dessa avhopp, jag är lite less på dem. Jag vill egentligen vill jag fokusera på att det var kul matcher och sådär, men det blir lite så här sur smak i munnen tycker jag när alla ska...
Men vadå, vilka mer avhopp har du? Vad är det för mer avhopp du pratar om?
Ja, sen är det ju Dominic Cruz som var också i den matchen som inte heller verkar vilja gå någon mer match. Och jag menar... Vi behöver bara titta på vår svenska hjälte Alexander Gustafsson som vi hoppas kommer göra comeback. Men det är så här, sluta hoppa av hela tiden. De är 33 bast liksom. Och så slutar de. Ja, det är en tuff sport. Så man förstår ju det. Väldigt tuff match för Dominic Cruz var det där. Och han förlorade ju den på ett kontroversiellt domslut får man nog ändå säga. Att det var, Dominic Cruz var på väg att ställa sig upp och så bryter han matchen. Ja, han hade blivit träffad hårt och allting, men jag vet inte. Det var lite tråkigt och samtidigt Henry Cejudo är så jävla bra. Han brottades ju inte ens i matchen och då är han ändå liksom OS-guldmedaljör i brottning. Så det är spännande tycker jag.
Alltså för mig var ju det var odiskutabelt Cejudos match.
Ja, men eller hur? Och apropå odiskutabelt, Mårten, alltså matchen innan Francis Ngannou mot Yersinio Roysenstroke.
Alltså vad var det? 10 sekunder? 15 sekunder? Vad var det?
Det var någonting sånt där. Så det var, precis. 20 sekunder var det. Men alltså det...
Alltså, han slår så otroligt hårt, Ngannou. Alltså det är otroligt. Ja. Det är galet alltså.
Ja, det är faktiskt helt jävla galet. Och sen då huvudmatchen, Justin Gaethje tog nu interimbältet mot Tony Ferguson. Och Tony som har vunnit så jäkla många matcher i rad och bara skulle få gå sin riktiga liksom money fight mot Khabib Nurmagomedov och 50 försöket. Det blev inte av och så får han möta Justin Gaethje. Och folk sa ju det till honom innan, det är stor risk alltså Tony att gå mot Justin Gaethje. Du har förberett för en brottare så ska du möta en jättebra striker som förvisso kan brottning men ändå.
Om inte man såg matchen nu, men det hoppas jag att man har gjort. Alltså Ferguson fick ju absolut stor stryk av Gaethje.
Han fick absolut stor stryk liksom ända tills det blev stoppat. Och jag menar det, vilket var i femte ronden, 3:39. Så att det var ju så här, han bröt okbenet. Alltså han mådde riktigt illa i den matchen. Och det jag tyckte jag såg, jag vet inte om du lade märke till det, Martin, men otroligt dåligt coachat alltså. Hur fan kan man säga i tredje ronden, säger Eddie Bravo så här, du kanske ska pröva en Minari roll, alltså en rulla för knä och låsta. Och bara, du kanske, vad är det för jävla coachning?
Jag vill inte börja med att tänka bara att alltså Ferguson har ju varit ett så enormt hypad, alltså nästa match hela tiden har varit den här otroliga väntan på att han och Khabib ska mötas. Och så är den här mellanmatchen. Det har varit mycket diskussioner också hur han tränar, att han har så alternativ stil. Och det är lite hemlighetsfullt det här hur Ferguson har utvecklat sin stil. Men han är så oortodox i sin stil och han är oväntad i hur han fightas. Men så här, han är killen som ska ta Khabib. Och så blir det någon mellanmatch. Och jag har inte riktigt följt Justin Gaethje, men när jag såg honom nu, och med tanke på att Ferguson då är rankad etta och ska möta tvåan, men får så otrolig stryk av Gaethje. Det är som säger både dåligt coachat, men också, alltså, även om han har förberett sig för en brottare, så stor skillnad ska det inte vara.
Nej, jag tycker det. Och jag tycker, alltså, det handlar om förberedelse, det handlar om taktik. Och jag tycker att det här, jag ser ett mönster. Vi borde prata om det här i något annat än ett nedslagsavsnitt, eller något av våra stora. Kanske ta in någon som kan strategi och lite taktik från någon annan sport eller någonting, och prata om det här. För att det känns som att vi har ett glapp. Det finns absolut några som är riktigt bra. Jag menar, de flesta tycker att Greg Jackson som är bra på att coacha. Men många specialister, det här är min bild, är ju så här jävligt bra på att träna upp fighters på sin speciella, liksom, gren. Om det är boxning eller grappling eller vad det är. Men att coacha är någonting annat. Det är verkligen något, det är en egen konst. Jag menar, titta bara på fotboll. Det är liksom, det är inte alls så att du nödvändigtvis är har ens varit en bra spelare själv för att vara. Det är en taktiker du behöver vara. Det är en ledare. Det är liksom en vd för ett bolag. Alltså det är så här, det är motsvarande för att ta hand om ett fotbollslag eller kunna coacha en fighter som går en sån här match. Såklart du ska ha någon mer som vet hur det är att få en smäll, liksom, i din ringhörna och som kan säga sånt. Men du behöver också någon som kan taktik. Det funkar inte att göra så som Eddie Bravo gjorde. Liksom. Bara, men kanske du ska pröva det. Du får nog göra det nu. Inte så här, okej, nu går vi in på plan C som vi har tränat på och nu så här, går vi över till det, funderar på, vet, så här, så att man har förberett olika typer av gameplans. Alltså, nu slänger vi ut den här gameplanen, nu går vi till plan B. Okej, är du redo för det? Ja, bra. Då ska han veta exakt vad det är.
Underskattade. Men du, alltså, vi har inte mer tid. Vad är nästa UFC-gala? För det här var ju jättehärligt att se. Det funkar, tycker jag, fast det är helt ologiskt här att de har att de sprider ut, liksom, kommentatorerna när de kommenterar, men de står bredvid varandra när de står, liksom, och gör sina synkar, inspelningar innan. Jättekonstigt.
Ja, jättemärkligt. Nej, men alltså, vi har ju när vi spelar in det på onsdag, så då är det ju en gala nu i natt, och som när det här släpps så har det redan kommit. Den redan galan redan varit. Och sen är det ju en gala på lördag. Så jag menar, nu rasar det ju verkligen på. Nu är det ju fan galor hela tiden. Så att vi kommer mycket att prata om nästa vecka, känns det som.
Ja, precis. Och bara den galan på lördag här, vad är det på den galan nu? För jag har inte det framför mig.
Alltså, då är det ju Alistair Overeem mot Walt Harris i huvudmatchen. Claudio Gedelia mot Angela Hill. Alltså, det är så här, det är inte världens bästa matchkort, tycker jag. Det är liksom, det är en bra huvudmatch, men Edson Barbosa mot Dan Ige är ju intressant, men alltså, det sticker inte ut så här jättemycket. Så att, men nu kastar de ju ut galor som fan, och den som är går kväll och den som har gått igår, om ni lyssnar på när den släpps, det är ju den med Anthony Smith som slog Alexander Gustafsson, som möter Glover Teixeira i huvudmatchen. Ben Rothwell mot och Vincent Pro och sådär. Så att, och den gamle Andrei Arlovski, när ska han, apropå lägga handskarna på hyllan, när fan ska han lägga handskarna? Alltså, han möter den.
Otroligt.
Ja, det är faktiskt helt otroligt. Nej, men en sak som jag också måste nämna om UFC, det är ju det här Fight Island. Det där snacket har ju fortsatt nu, och de ska ju verkligen göra en Fight Island. Det kommer ju bli liksom så att även fighters utanför USA ska kunna vara med. Och nu har Dana White sagt att Justin Gaethje mot Khabib i sommar på Fight Island. Vad säger du om det?
Den är ju fantastisk. Jag älskar det. Det är än en gång bara grejen att göra en Fight Island. Det är så mycket filmkänsla över det, så jag älskar det.
Jag sitter med en Bruce Lee-tröja på mig. Tyvärr ser ni inte det, men det gör jag faktiskt. Det känns Bruce Lee, eller hur? Visst gör det? Den där jävla,
precis. Där jävla Bruce Lee och så lite möjligtvis så här Jean-Claude Van Damme också.
Ja, såklart.
Yep. Vi lämnar UFC nu. Vi ska prata om bälten inom MMA. Det diskuteras nu att det ska bli bälten inom MMA. Vi har med oss Anders Taxi Olsson, förbundskapten, MMA-landslaget. Vad tycker du om det här, Anders?
Katastrof, tycker jag. Det hör inte hemma i MMA.
Det var det vi trodde att du skulle säga.
Ja, man får väl tillägga att det är på amatörsidan de tänker det här då. Internationella förbundet. Jag tror aldrig någonsin det kommer bli tal om det i proffs, liksom. Utan det är något slags försök till Jag vet inte, de snackar säkerhet och grejer, men jag tycker det blir pannkaka. Det kommer inte funka.
Alltså, du är ändå förbundskapten med landslaget. Du måste ju ha hört om det här, för det har ju diskuterats en tid.
Det som har sagts är ju att länder får införa det här frivilligt om de då vill. Men sen har väl inte vi lagt så mycket energi på det, för vi har väl tänkt hela tiden att det där är inget för oss. Och förstår väl inte riktigt att folk tycker att det är något att ha, för att det är verkligen värdelöst, tycker jag. Det går liksom inte att mäta MMA-kunskap i tekniker.
Nej, men jag håller med dig, Anders. Alltså, det är märkligt, det är jäkligt konstigt. Och sen så att det kommer lite andra bud nu från IMA, för de säger att det inte har tagits upp på, eller George Salfeldt har ju gått upp ut och sagt att det inte har beslutats heller i styrelsen, och det verkar som att det är någon inre kanske konflikt eller så där. Men alltså, vart kommer det ifrån, Anders, hela den här grejen då med att, alltså, vad är det, liksom budofolket som vill in och på något sätt, eller är det tror du pengar kåta personer som vill liksom kapitalisera på det här på något vis?
Jag vet inte, kanske en kombination. Jag vet ju att det är ju budofolk inom IMAF i styrelsen som gillar det här liksom med bälten och grejer. Men sen så har jag ju kollat på den här appen, så ut, man ska använda en app då där man hittar så här tutorials på tekniker och sånt där, och där ser man ju liksom så här, sparkarna står ju med så här japanska namn och grejer. Det är fan inte många i MMA som vet vad det heter på japanska. så bara där är väl ett tecken på att det är budofolk, tror jag, som är inblandade i alla fall. Så just appen är ju lite så här, du vet, att upp till orange bälte då som de ska ha, så är det gratis att kolla på de här videorna, och sen kostar det ju liksom att ladda hem en video och så där, och det är väl ett tecken på att det är pengarintressen inblandat. Sen vem de pengarna ska gå till har inte jag riktigt blivit klok på. Vissa säger att det där är ett bra sätt för coacher att då kunna göra pengar på MMA och sådär, men jag vet inte. Jag tycker det blir jävligt konstigt, och framförallt då i tävlingsverksamhet så kommer det inte funka alls att få. Man kan inte mäta nivå med en sidespark liksom, eller vem som kan göra vad. Så att det, ja, skumt system som sagt, och konstiga tekniker med på bältena, tycker jag. Butterfly guard var typ till blått bälte. Det är helt värdelös situation att sätta sig i MMA. Får dygn mycket pisk. Ja.
Alltså, jag som kommer har varit historiskt sett i kampsport, som jag liksom tränade på 80-90-talet. När man växte upp med det här, alltså i min uppväxt var det ju att ha svart bälte i någonting var ju hela grejen. Och sen när du väl kom in i kampsport, och jag har tränat ganska många olika, så upptäcker du att du mer och mer med tiden tröttnar på det här med bälten, för du inser att i många sporter så kan du i stort sett liksom köpa ett bälte, va? Och så läser man de traditionella liksom böckerna, till och med när man går tillbaka till riktig bud, och då fanns det ju inga bälten, utan då var ju ditt namn var ju din grad på något sätt liksom. Är ni med mig? Och jag kan uppleva att när MMA nu har liksom kommit till en punkt där vi har en generation utövare som faktiskt inte ens bryr sig om du börjar träna med fightas MMA med någon och du säger att du har ett bälte i någonting, så säger den personen kul för dig, vad roligt då, men det är helt ointressant i sammanhanget. Att införa det här i MMA känns jätteologiskt.
Ja, men det är lite ologiskt, och det är också så här, alltså jag tror att många av oss, kanske vi alla då som snackar nu, har börjat med kampsporter med bälten i början. Och jag menar, då var det så här, när jag började med judo, som jag vet inte hur gammal jag var, 8-9 år, då var det skitcoolt liksom att få träna med någon som hade högre bälte, och sen så började man ta bälten och så här. Sen tycker jag det dog ut. Där MMA kom, då var det lite som så här, okej, det spelar ingen roll vilket jäkla bälte du har. Det är andra saker som spelar roll. Du kan vara en specialist också, som inte skulle klara av många bälter, inte klara ens av liksom blått bälte i jiu-jitsu, men ändå vinna liksom matcher. Och sen så fick det nog, tror jag, bland gemene man ganska stor respekt igen att få bälte, men då bara inom BJJ. För det tycker jag fortfarande liksom gäller, att ha ett svart bälte i BJJ, det har inte vem som är. Ja, okej, det går också att köpa, det går också att mula till sig, men om du ska ha liksom respekt i den världen, så är ju ett svart bälte värt något. Men vad fan ska man ha det i MMA för? Det är jättekonstigt. Vad tycker du, Anders?
Grejen är så här, att jag kan ju förstå, jag började med taekwondo själv. Där är det liksom, du lär dig ett visst antal tekniker som du kunde innan, och sen får du ett bälte liksom. Det säger ju något om hur du lärt dig de här teknikerna liksom. Men det säger ju ingenting om hur duktig du är i en taekwondo.
Jo, men det blir ju det. Det är så, så känner jag också. Men på brasiliansk jiu-jitsu-sidan då? Har du kört BJJ till exempel och varit inne i det träsket?
Ja, ja. Och där tycker jag ändå på något sätt att det blir ju olika nivåer beroende på vad man har för tränare, men ändå så blir du tilldelad ditt bälte utifrån hur duktig du är. Inte, alltså lite hur väl du tillämpar din brasilianska jiu-jitsu. Och sen blir det blir ändå olikheter, för vissa får ju liksom för trogen tjänst ändå där på något sätt. Medan vissa får då för hur man placerar sig i tävlingar och sånt där. Men ändå så på något sätt så säger ett sånt bälte mer än vad ett sånt här teknikbaserat bälte gör.
Ja, men om man då skulle göra det, jag leker djävulens advokat, om man då skulle göra det till ett mer teknik, eller inte teknikbaserat, tycker du ändå att det är dåligt då, om det skulle, man skulle göra om bältet till ett liksom fightingbaserat bälte?
Ja, det gör jag, för jag ser liksom inga fördelar alls. Jag ser ju bara problem med bälten, hierarkier, pengar i brasilianska jiu-jitsun, och jag har hållit på mycket med den politiken. Och är ganska trött på det liksom. Så jag ser att det kommer inte komma något gott ur det och införa bälten i MMA.
Det kanske inte är så förvånande då att det kommer att någon försöker, eller några då försöker komma in med det nu här. Det är egentligen kanske nästan konstigt att det inte har skett tidigare då, att du vet, den världen, för jag menar många i den världen reagerar ju väldigt hårt på MMA, även i Sverige. Jag menar Budoförbundet, nu är det inget snack om att det är Budo Kampsportsförbundet och sådär, men det var många som var emot MMA när det kom liksom. Nu vill man ta sig tillbaka, kanske ta tillbaka lite av det genom att få in bälten och budofiera MMA. Kan det vara något sånt där?
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag vet ju att det är den falangen inom internationella förbundet som vill det här. Och jag misstänker ju att det är monetära skäl också. För det finns liksom, det finns ingen vettig motivering till att göra det helt enkelt.
Det som ofta händer när någonting från början är frivilligt brukar med tiden i många sammanhang sedan inte längre vara frivilligt, och det är ju risken i den här grejen att det antingen, som du säger, blir något ekonomiskt så att typ förr eller senare liksom alla måste göra det. Så att jag undrar, finns det en motrörelse nu? Alltså hur, en sak är ju såklart att vägra göra det eller att inte gå med på det eftersom det är frivilligt. Men vad tror du händer från nu och framåt?
Det jag vet händer är att bland annat jag skrev ju ganska upprörda inlägg på deras sida om det här och fick med mig ganska mycket folk, och jag kontaktade lite andra förbund. Jag vet att Danmark, Norge, Finland är också väldigt emot det här. Det vi fick till då är ju i alla fall att enligt George då, så det finns ju inget beslut på det här, utan bara att det här ska införas frivilligt då. Men den operativa delen skulle ha gått ut med det här själva. Så jag får väl hoppas att det är så att de ska ha något möte den 20 maj nu där de ska diskutera det här igen, och då hoppas jag att de tar sitt förnuft i fånga. Men samtidigt då, de har ju släppt en ganska proffsig reklam om den här appen och grejer. Det känns som det är ganska långt gångat, de här tankarna.
Ja, det är oroväckande, det tycker jag också. Det säger också kanske möjligen någonting om att när det är så här stort förbund med så många olika falanger och grupper och länder och allting, att det liksom kan, där man har ju sett det hända i bland annat taekwondo som du då har hållit på med en gång i tiden, Anders. Där hade vi ett avsnitt som vi kallade Game of Thrones inofficiellt, för det var så jävla mycket falanger och bråk och liksom religion och allt möjligt var inblandat i det där. Så att, och jättemycket pengar. Men det känns ju som att det är lite oroväckande liksom att någon kan komma upp då och göra en sån här grej fast det inte ens finns ett beslut. Eller vad säger du, Mårten? Alltså, det är lite konstigt.
Jag tänker så här, Anders, att vi vill invänta det där beslutet och så pratar vi gärna med dig i nästa Fighterpodden nedslag.
Ja, men absolut. Det här kommer behöva diskuteras mer, helt klart.
Verkligen. Och vi vill också veta mer om liksom landslaget, vad som kommer hända och coronatider och allting. Så att, absolut, vi vill jättegärna prata med dig igen.
Ja, då. Det är bara att hojta till.
Bälten inom MMA alltså, med Anders Taxi Olsson. Vi kommer komma tillbaka till honom, förbundskaptenen MMA-landslaget. Sista punkten idag då, Simon. UFC och domarna. Är det någon som är på röken eller vad händer?
Ja, alltså, det var ju en som var det kanske, luktade rök och dessutom alkohol liksom, i den här Dominic Cruz mot Henry Cejudo-matchen. Och det är Dominic Cruz som har gått ut med det, och han är ändå kommentator, han är ändå väldigt bright person, och det är ett ganska starkt liksom, stark anklagelse. Men efter det så har det nästan blivit som en liten sån här referee gate kring det här liksom, att det är många som nu går ut och säger det. Och jag menar, jag drar mig själv till minnes så att jag har sett ganska många faktiskt UFC-domare rätt fulla på fighterhotellen och så vidare och så vidare. Och även den här domaren specifikt då liksom, har ju blivit hjälpt till hotellrummet när han varit full och sådär. Och även på IMAF kan jag tänka mig att, jag menar, då är det ideellt, va? Du, visst, du får resan, du får mat uppe heller, men det blir lite en kompisresa också att träffa polarna på hotellet och liksom, ja, men döma lite matcher, ska man döma imorgon och då är det en hel dag och liksom, du har allt betalt. Kan bli en bira eller sju liksom. Det kanske inte är jättekonstigt, men det är ju en bugg och det är någonting som är ett stort problem. Och IMAF, vet jag, tar det här jäkligt allvarligt och kommer göra massa åt det här. Jag är helt övertygad. Och börjar man med det från amatörnivå och jobbar uppåt liksom, det, men tänk dig själv, men det är allvarligt alltså. Tänk om du själv går in och ska gå en kampsportsmatch med en full domare, eller så, bakfull domare i alla fall. Det är konstigt alltså.
Jag skulle precis säga det, jag har ju inte varit i bur själv, men om du står där och precis när han går fram och säger touch gloves, så kommer det liksom en doft av alkohol. Då känner man ju inte så helt säker i den buren.
Nej, verkligen inte. Jag har faktiskt med på en boxningsskala. Jag ska faktiskt inte outa den här läkaren, men det är ingen svensk. Men det är en engelsk som var alltså påtagligt onykter alltså, inför den galan. Mm. Och gick runt och bara, du vet, stank alkohol. Men alltså, det är hemskt. Jag menar, det är klart att det finns alkoholism även bland dem och även vanlig liksom fylla. Men det är allvarligt, och jag tror att snacket nu, det jag har hört liksom från en säker källa, det är att det kan bli tal om att de måste blåsa när de vaknar på varje, alltså morgonen innan. Så att det är liksom då, och är det så att du söper för mycket kvällen innan, då får du inte döma den kvällen.
Men det är ju inte en sekund oskäligt, alltså med tanke på att domaren är där för din säkerhet, så är det ju, jag skulle säga att det där kommer förmodligen bli så, och jag tror att det kommer också förändra lite igen. Förhoppningsvis.
Ja. Nej, men Mårten, innan vi avslutar, det säger någonting om domsporten. Det dyker upp såna här grejer. Det är dels lite kul, det här är inte kul, det kan ju bli liksom allvarliga konsekvenser, men det är lite kul att det är en ny sport, så det kommer buggar i liksom systemet under resans gång nu, och då får man liksom rätta till dem. Det kommer komma fler, garanterat. Mina reglerna är ett kaos, jag menar, det har vi snackat många gånger om förut, poängsystemet och allting, och nu domare, och jag menar, det är klart det finns andra grejer som kommer dyka upp.
Ja, men jag tänker, ja, men fast det är också lite unikt, för att en UFC-domare är alltså lite annorlunda, som du faktiskt ska bryta för säkerhet. Ja. Om du är en fotbollsdomare, och jag vet ju faktiskt, jag har ju till och med partajat med fotbollsdomare genom åren, men där är skillnaden att du ska springa i 90 minuter dagen efter, så det är inte så jävla roligt att vara bakfull. Däremot kanske du kan festa på kvällen, så jag tror att det är ganska självsanerande i de flesta sporter när det kommer till domare. Men i MMA så är domaren liksom en säkerhetsfaktor. Och det gör ju det här extra speciellt. Och jag tror inte att det finns förbud, kanske det finns, jag vet inte, men inom fotboll, att du som fotbollsdomare inte får vara bakfull. Där är det ingen som diskuterar att du ska blåsa. Men i den här sporten ska jag säga att det är en självklarhet.
Jo, men verkligen. Ja, vi får se hur det utvecklas. Men det är ju... Ja. Det är i alla fall jäkligt kul. Jag vill ändå sluta på en god not, och det är att det är jäkligt kul att UFC är tillbaka. Det kommer bli massa häftiga UFC-galor, och vi får ju återkomma med en längre podd, och Elin får vara tillbaka också. En shoutout till Elin och Axel givetvis också. Så det ska bli kul.
Du, vi klämmer ett nedslag så fort vi kan igen. Ta hand om dig, Simon Kölle. Jag heter Mårten Söderström. Hör av dig till fighterpodden at fightermag.se. Det är du och jag, Simon. Är du med nu då? 3, 2, 1.
Oss!
Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play.